I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det började med textilier och sängkläder och utvecklades till att också innefatta möbler. Jag upptäckte Magniberg under Stockholm Design Week där de tillsammans med Bukowski skapat en fantastisk utställning där deras inredning och textilier blandats med antikviteter och konst på ett helt nytt sätt. Med en bakgrund inom mode, floristyrket, grafisk formgivning startade de sitt företag för några år sedan. Och sen den här intervjun spelades in har det hänt mycket. Det välkända danska textilföretaget Kvadrat har gått in som delägare i företaget. Välkommen till inredningspodden Bengt Tornefors som driver företaget eller varumärket Magniberg tillsammans med Nina Norgren.
Hej Johanna.
Hej. Jag sa ju det till dig här innan att ni hade ju en utställning som ni kurerade tillsammans med Bukowskis i samband med designveckan. Och jag måste väl erkänna att jag rullade in där lite sådär hastigt och hade spelat in med Lars Nilsson. Och så kom jag in där och möter er och ser den här utställningen som ni har gjort. Där era textilier, era möbler är blandat med antikviteter och konst på ett himla coolt sätt. Så jag blev nästan lite golvad faktiskt. Det var sådär, wow.
Tack,
det är lite udda.
Tack för så fina ord.
Ja, men det måste jag verkligen säga. Men för de som inte känner till Magniberg, hur brukar ni beskriva varumärket när någon frågar, vad gör ni?
Ja, först och främst så tror jag vi har som ambition att inspirera marknaden inom hemtextil då, först och främst och inredning. Att kanske se Scandinavian Living ur ett annat perspektiv med nya ögon. Jag tror först och främst att det är där Magniberg har sprungit ur.
Du har ju jobbat 9 år på Acne Studios. Sen har du ju haft måste ha varit urcoolt jobb att jobba med Saint Laurent.
Ja, det var ganska kul.
Ja.
Spännande också. Det var ju en hel del karaktärer man har träffat genom alla år skulle jag säga. Genom att arbeta med mode, vilket jag gör fortfarande också.
Och sen har du jobbat med, jag har ju klätt mig dagen till din ära då. Jag har ju både Adidas skor och Ganni klänning. För du har jobbat på Ganni också i Danmark.
Ja, eller efter Acne så jag slutade liksom en dag. Ja, det var väl inte bara ett abrupt beslut, utan det var något jag hade tänkt igenom att antingen är jag här resten av livet eller så ser jag vad liksom ens vingar tar en. Och påbörjade egentligen den dagen idén om vad Magniberg skulle bli. Under den resan så stötte jag på ett erbjudande om att börja jobba med Saint Laurent. Och jag var tvungen att pausa det projektet. Men jag gjorde det i form av konsult. För att som konsult kan man också välja att när du själv vill kliva av. Det var också ett sätt för oss att bygga upp finansiell stadie för vad vi ville göra med Magniberg. Sen så har det bara rullat på. Det känns som att det är kanske ett nytt sätt för modeföretag att jobba, att ibland ta in extern energi. Även om det inte ser ut så utåt sett. Och så nästan kunde liknas vid en, jag brukar kalla mig själv, ghostwriter. Kanske stora ord, men ja, så ser jag på det.
Och sen så fick ni nog av att konsulta, eller du fick nog, och så satsade ni fullt ut. Men jag tänker, vi pratade om det innan också, att våga gå. Du har bakgrund inom mode, Nina har bakgrund som grafisk formgivare och florist. Hur tas man emot inom inredningsvärlden när man inte alls har en bakgrund inom den?
Jag skulle nog vilja säga att det båda varit svårare och lättare. Jag skulle säga att folk inom inredningsvärlden är mycket trevligare än vad de är inom mode. Däremot så tror jag att vi, att Meineberg som varumärkeprojekt kanske inte helt har blivit taget på allvar. Och jag tror att utställningen på Bukowskis där under Design Week gjorde att folk inom inredning kanske fick ett annat öga och andra tankar kring vad vi vill säga. Så att det delade känslor hur... Men vi kämpar på.
Men har man tagit emot er mer, alltså har man uppmärksammat er mer utomlands? Jag får en känsla av att det har blivit lite mer...
Jag får också en känsla av det, att kanske det vi försöker säga... jag skulle inte säga att det passar in, för det är absolut inte vår ambition. Vi skulle vilja hitta mycket mer, en starkare plattform här i Sverige. Men det har blivit så att vi kanske blev accepterade som varumärke, eller som ska man säga, inte just varumärke, men som fenomen också liksom. Man så här, jag tror att det är fler än vad vi tror som känner till oss inom en sfär som kanske inte är just riktat till konsumenter direkt, utan ja, låter lite flummigt att säga så, men och det hoppas jag vi kunna ändra på.
Är det någonting som ni kommer att, alltså, att nå kunderna?
Ja, men det kommer vi förstärka. Den sidan av bolaget eller varumärket tror jag vi ska bli ännu starkare på. Det visste vi redan på början, att vi är ju drivna ur ett estetiskt agenda, skulle jag säga. Men vi gör produkter, så självklart vill vi sälja produkter.
Hur är er stil? Får ni den frågan ofta? Hur ser er stil ut? Eller vill du
jag skulle säga att den är ganska... Vi försöker ganska tydligt visa upp ett maner genom vår, med mycket bilder. Det var någonting vi tidigt bestämde oss för, att allt vi visar genom varumärket ska egentligen vara egenproducerat. För att det vi kommunicerar är det vi vill säga. Det tar lite längre tid. Vi investerar en hel del energi i det. Men det är också ett sätt för oss att berätta det vi vill säga. Och de referenspunkterna vi har är ju grundat i referenser till konstnärer som vi ser upp till. Eller, ja, både levande och icke-levande konstnärer. Det kan vara Nina är florist i grund och botten. Och det tar vi med oss i vårt brand DNA, liksom i vårt universe. Vi har gjort det sedan dag ett, skulle jag säga. Och jag skulle säga att vi var ganska tidiga i den tiden som är nu igen. Saker går i cykler med att jobba runt blommor. Det var ett par år sedan. Nu gör ju var och varannat varumärke det.
I alla fall i Danmark.
Ja, precis. Det är rätt intressant faktiskt. För att vi kanske... känns som att vi just nu är mer allierade med Danmark än vad vi är med Sverige, fast vi bor i Sverige. Det var en bra notis. Kanske är mer danska än vad vi är svenska. Däremot så skulle jag vilja säga att jag är i alla fall ganska patriotisk i mitt sätt att se på svensk formgivningshistoria. tycker den kanske var starkare, men jag tycker att den, om man tittar tillbaka till 1900 ja, eller 1890 och framåt till 50-tal, så finns det så hemskt mycket att kika på och att lyfta upp igen. Om man jämför med danskarna som kanske mer internationellt sett, just med inom designformgivning, just med möbler då framförallt, har fått ett större erkännande i modern tid kanske, skulle jag säga. Men vi har en hel del bra
bra grejer här också.
Här också, precis.
Det som var kulast tyckte jag, du sa någonstans att förort, lyx och göra saker på sitt eget sätt är saker som ni återkommer till. Det där med förorten. Du är uppväxt i Högdalen. Och jag vet inte om...
Men Nina hon är från Mjölby. Det är ju...
Det är ingen förort.
Nej, men jag skulle säga att det är nästan till en förort. Eller en... Ja, ett ställe utanför Nyköping. Och tillbaka till min uppväxt där i Högdalen, som är en förort som... bland annat ritades, ja, eller ritningen, stadsplaneringen leddes under Sven Markelius. Och den typen av byggnader som var från det ABC-samhället, liksom den arkitekturen, den fanns ju bland annat, det sättet att planera en stad eller ett område finns ju i Mjölby också. Ganska fyrkantiga byggnader men det sättet att så här, planera, ja, då hade man liksom centrum, fotbollsplanen, trevåningshus, höghus, radhus. Allt ganska integrerat och nära varandra. Nu blev det nog inte riktigt så i Högdalen som i alla fall inte med tiden. Men den energin att växa upp där, och den tar mig med sig. Men framförallt det estetiska, hur det såg ut där, tror jag format vår sätt att presentera Manneberg. Ja, eller det mesta man gör. Jag tror att så är det för de flesta. Jag tror att det, men vi försöker liksom, jag tycker vi försöker vara hyfsat tydliga med vilka referenspunkter vi har. Jag tror inte alla ser det, men det är någonting som ligger hela tiden latent i vårt sätt att göra våra försöker skapa liksom, när vi skapar vårt brand universe. Och tittar man tillbaka till Bukowski, så fanns alla de här elementen från man kan se det i vår formgivning, man kan se det i hur vi presenterar saker. Till det här ska jag också tillägga så att jag tror att framförallt jag då växte upp med att åka till en sommarstuga som hade rödvita knutar liksom, eller ja, vita knutar, en liten stuga liksom mitt i skogen. Den estetiken, åka runt på auktioner och köpa halvmogen möbler, har ju med sina föräldrar på sommaren, och har ju ihop med att växa upp i en förort där Adidas-byxen var ganska frekvent. Det blir ett intressant möte där som vi tar med oss in i det här.
Det är
ganska konstigt kanske att vilja ta med sig det in i inredningsvärlden, men det är nog inte så konstigt egentligen.
Nej, men det är väl att man tar med sig sina barndomsminnen som ni har gjort ganska tydligt. Även som med sängklädeskollektionen då, där ni... Det måste jag säga, jag tänkte så här, vad menar de med det här att de har skapat en garderob till hemmet? Men sen när du förklarade just att men, så var det ju hemma hos dig.
Ja, eller hemma hos mig var det kanske inte riktigt så. Det var snarare så att jag tror inte riktigt mamma medvetet hade blåa och svarta lakan ihop med gula eller rosa. Liksom. Det var någonting som blev. Det lade sig liksom latent i bakhuvudet, och jag följde ju med mamma ner i tvättstugan rätt ofta och där i Högdalen, för att man skulle nog inte gå ner i tvättstugan helt själv, helt enkelt kanske. Så vi syskon brukade gå ner och göra sällskap ner. Och det är ganska kul, jag nämner det någonstans. Det är ganska kul att om man tittar tillbaka på vad vi jobbar med idag så hänger det ihop. Men tillbaka till garderoben där, så är det ju så, när man konsumerar produkter och plagg, jag tror att den idén om att köpa kläder och konsumera plagg, eller bära kläder framförallt, den energin, den tar vi med oss i det här. Och det är ju den bakgrunden jag framförallt har, med att jag kommer från en modbakgrund. Känns ganska självklart att en av dem, så vill man kanske ha en vit krispig skjorta, en tvättad svart t-shirt. Tycker att det är så det är så det ser ut idag. Jag skulle vilja påstå, det är en ganska bra fråga, vad är lyx liksom idag? Är det som glimrar? Är det perfekta? Jag tror att med samtiden så, om man tittar på hur det ser ut med den västerländska världen vi lever i alla fall, så är det inte riktigt så det ser ut att allt måste glimra liksom. Sen vill jag påpeka dock att våra produkter håller allra högsta grad, och det är egyptisk bomull.
Är det liksom lyxen för dig att det är hållbart?
Jag skulle säga hållbart är en väldigt bra fråga. För att skulle vi ha hållbart, alltså extremt hållbart, då skulle vi gå jättetjockt och liksom i princip då ska man ju mangla och liksom ska man, jag tror att idag så tvättar vi produkterna. Vi stryker dem inte. Jag tror att det är många som inte gör det om man inte lämnar in dem på tvätt.
Nej, jag orkar inte sånt.
Nej, precis. Vi lever ju en annan tid idag. Vi är liksom så att hållbart. Jag skulle säga att man, lyx är också att köpa någonting som man respekterar och lever med. Jag tror att det är någonting som vi behöver i hållbartsfrågan där, så jag vill egentligen inte gå in på den här stora frågan, ekologisk och organisk och den stora debatten där, för att jag tror att vi behöver snarare konsumera produkter ur ett emotionellt värde. Att vi behöver åtrå någonting liksom, att man egentligen drömmer om att få en eller köpa en produkt, att vi inte bara svänger in och köper någonting, utan det skulle jag vilja påstå att vi försöker integrera det tankesättet i vårt varumärke.
Det är just att konsumera mindre, men att man köper färre, men
precis, jag skulle säga att saker, jag tycker att man egentligen bör tänka igenom sina köp. Som ni säger, Johanna, att man tänker igenom sina köp och köper kanske färre, men mer välplanerade köp och respekterar de produkterna och lever lite med dem. Och det skulle säga att det har mode så här, historiskt sett varit ganska bra på, om man går tillbaka i tiden liksom, att man tittar på en modevisning till exempel, så får man drömma om en produkt eller ett plagg skulle, det kanske försvinner lite i takt med tiden med alla större aktörer. Men jag tycker att om man tittar på den energi som finns med till exempel en catwalk, jag tror att det kommer bli rätt. Jag hoppas det, för jag kände nu, jag var och tittade på några vänner som gjorde en sin första presentation i Paris nu. Och det var väldigt inspirerande att se att de tog det klivet, den satsningen att göra live. Och den energin som att gå och titta på en visning eller en presentation live, den tror jag behöver komma tillbaka till. Och det var lite det vi försökte göra med Bukowski, så att man ska få komma dit, uppleva någonting och känna en viss puls.
På inredningspodden.com finns alla avsnitt samlade för olika sätt att lyssna, till exempel Spotify, iTunes eller Acast. Och där kan du också lämna din mailadress för att få nyhetsbrev. Du vet väl att jag också finns på Instagram under @inrednings_podden och på Facebook @inrednings_podden. inredningspodd. Och där kan du som vanligt skicka meddelanden och önska gäster som du skulle vilja lyssna på eller se korta filmer från varje avsnitt. Och för samarbeten och sponsring, mejla till info@joelhome.se. Självklart ligger det mycket jobb bakom att driva en podd på egen hand. Förra våren började jag med att ansöka hos PRV för varumärkesskydd för inredningspodden, och i oktober sände jag första avsnittet. Och jag är jättetacksam för att just du lyssnar och för att ni är många som tycker om att lyssna på just den här podden. Det här är ju nu Sveriges största intervjupodd som handlar om inredning, design och arkitektur. Helt fantastiskt. Så tusen tack till dig.
Jag tänker på produktionen. Ni har ju liksom Nyköping som är en punkt nu och haft länge.
Mm.
Och där har ni också valt att producera era möbler. Och jag tyckte ju de här furumöblerna som ni har, stolen, är ju bara, oj. Det gick ju rakt in i hjärtat på mig. Sen kändes lite 70-tal för mig som är uppväxt på 70-talet. Men det är ju också ett val ni har gjort, att lokalproducera hos en 84-årig snickare.
Ja, det finns en... vi kan dra lite från början. Just det här med att säga med 70-tal, det är ju rätt intressant. För att titta, våra möbler är nog ännu mer sprungna ur svensk allmoge, skulle jag säga. Där mycket var... Många möbler var tillverkade av furu, framförallt. Just för att vi har haft mycket furu i Sverige. Men också för att, ska jag säga, det är ett träslag som känns ganska demokratiskt. Just för att man behöver inte vara så rädd om det. Man kan slita lite på det, man kan använda det. Och det tänket har vi med de flesta produkter vi gör. Även med sängkläderna. Så att hela det tänket är liksom associerat ihop med varandra. Men det betyder inte att vi inte ser att det ska vara välgjort. För enkelt behöver ibland också vara välgjort. Ju enklare desto svårare, skulle jag säga ibland. Och tillbaka till Nyköping och varför vi hamnade hos Åke. Det är egentligen för att ett av de bättre snickerierna i Sverige råkar ligga 20 minuter från där vi bor. När vi började leta efter en producent så hittade vi två stycken faktiskt. Varav det ena hade jobbat med Carl Malmsten och det andra jobbar med Svensk Tenn. Och det, jag skulle säga att de till 99% det här snickeriet och jobbar med Svensk Tenn och 1% oss då. Så att vi tillför kanske lite ny energi där i snickeriet.
Vad sa Åke när han fick se era prototyper först?
Ja, när vi kom dit, precis. Vi hade ju prototyper, som vi hade egengjorda prototyper som vi själva, jag och min syster, hade lackat och betsat och liksom för att hitta toner på färger. Då vi spenderade egentligen en hel dag där första dagen där vi fick presentera vår varumärket i sig, vad vår ambition var, och det slutade med att vi satt och lyssnade på historier hela dagen hos Åke. Så att Åke har en hel del att berätta om inrednings svensk formgivningshistoria runt Svenskland och framförallt Josef Frank. Jag tror att han påstår sig själv kunna Josef Franks möbler mer än Josef Frank.
Oj.
Det är ganska stora ord från men jag tror att han nästan till har belägg för det. Han behöver nog inte kika på ritningarna.
Nej, coolt. Ah.
Så att där det kändes rätt i magen från den dagen att bara få sitta och lyssna på historier kring hantverk egentligen. Ja, det kändes helt enkelt
rätt. Men hur är det med textilier då? För där tillverkar ni inte i Sverige.
Ja, vi gör det i Sverige också.
Aha.
Syr en del i Sverige, men vi väver inte i Sverige. Men först och främst så tillverkar vi i Portugal. Av den enkla anledningen att det är ett av de hemtextilländer som
som jag anser vara ett av de främsta. Så av den anledningen så tillverkar vi i Portugal och väver där också. Så att återigen, det vi vill ha närhet till vilka vi jobbar med. Det tog lite tid att man åkte ner första gången, svänga över från, jag har varit mycket i Portugal tidigare genom av andra intressen, just genom mode, andra produktions fabriker och så vidare. När vi kom ner till Portugal så var det ju liksom ta sig in på väverier och sömna inom hemtextil. Det var ju något helt annat än att göra en kollektion inom kläder. Det fick jag erfara ganska fort. Det var lite andra minimum.
Jaha. På vilket
sätt?
Att bara
få väva, ta upp. Jag skulle säga att vill man göra vill man göra provmetrar så pratar vi liksom inte om 50 meter för att göra en provrulle. Och vi hade ju ganska specifika krav på hur vår vita poplin skulle se ut. Hitta rätta balansen, vår vita satäng. Med referens till den vita skjortan. Vår vita poplin ville jag och Nina att den skulle ha liksom... Det skulle vara så pass bra så att den är bra nog att vara en fin skjorta. Så att där vill jag påstå att våra kvaliteter är i den nivån. Liksom. Det kanske vi inte var så tydliga med, men det kommer vi bli.
Ja, men när man skulle då ta fram en rulle med textiltyg till sängkläder, då var det inte bara 50 meter man började
Nej,
ta fram?
Nej, det var inte 50 meter.
Okay.
Men vi fick jobba på att övertyga dem och Men nu har vi en bra relation till väveriet. Nu kan vi göra lite andra saker.
Hur ser den skapande process ut egentligen? När känner ni att nu är det dags att ta fram något nytt?
Det fina med inredning är att det rör sig mycket saktare än, eller långsammare, ett bättre ord, än mode. Det uppskattar vi. Så att det finns mycket vi vill göra, men man måste liksom göra det allt eftersom. Speciellt när man är ett företag som oss, som är i ganska tidig fas. Även om vi har funnits liksom, och idén har funnits länge så, och vi har hållit på med det många år, så är det kanske först nu, ska jag säga, från nu vi egentligen kommer börja ta större kliv. Och det kommer förmodligen göra att vi får göra mycket mer saker än vad vi gjort tidigare.
Kommer vi få se liksom ett helt spektra i ert eget universum då?
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Ja, det är nog inte helt omöjligt att vi att det kan ske det ena och andra inom jag tror så här, det behov, ja, jag skulle vilja säga att så som vi klär oss egentligen, så skulle vi kanske vilja skapa liksom, det hänger lite ihop, hur man klär sig, hur man bor, hur man lever. vilken tid man är i livet. Liksom. Vi har två barn. Det skapar ju en vissa situationer där, som gör att man tänker att man får ett visst, det här skulle jag vilja ha, det här skulle vara fint hemma. Mm.
Hur är det egentligen det där när ni jobbar så tätt ihop med barn och just att hitta, har ni roller att, men jag gör här i företaget och jag gör här, eller flyter ihop?
Jag skulle säga att det flyter ihop ganska mycket. Sen är det väl självklart, jag är drivande i vissa saker. Nina är drivande i hon är ska jag säga att jag är både försvarare och anfallare och Nina är kanske mittfält och målvakt. Ungefär så ser det lite ut. Och sen så har vi ju hjälp från annat håll, andra partners också som hjälper oss med saker. Och ska jag säga att Magneberg-familjen är eller skulle jag vilja blev större liksom, för att de man jobbar med bidrar med sin energi och liksom det är väldigt kul att göra saker ihop med andra kreatörer, till exempel fotografer, andra formgivare.
Du som har jobbat mycket utomlands, skiljer sig Sverige på det sättet att man jobbar annorlunda än utomlands?
Ja, vi är ju mycket mer eller mindre hierarkiska skulle jag säga. Det är väldigt speciellt att vara på USA när de, det var ju nästan till löjligt ibland hur folk som har jobbat där beter sig runt cheferna liksom och andra. Det var ju, jag hade väldigt svårt att acceptera eller ens se på det liksom, för att det var ju, men så ser det kanske ut för folk världen över. Vi är ju lyckligt lottade i Sverige som kanske inte har den ja, vi har väldigt bra i Sverige skulle jag säga. Vi kanske inte behöver förhålla oss till sådana hierarkier. Och det påverkar självklart hur vi jobbar i Sverige.
Men sen så sa du innan att du skulle vilja att vi jobbar mer tillsammans. Att man ser, att man hittar samarbeten över gränser och att man hjälps åt lite mer.
Ja, kanske inte just att man att vi måste jobba alla ihop tillsammans liksom, och börja dela på saker och sånt, för att i grund och botten har ju alla varumärken sina egna intressen. Jag tror att det är viktigt att ha det i åtanke att i grund och botten kommer vi alla se till våra egna intressen som varumärken. Men om man tittar på Danmark till exempel, som jag har varit mycket med på sistone, så de har en bra energi just nu där konst, mode, inredning och mat och allt det här flyter ihop liksom, även fast de är konkurrenter. De har liksom skapat en viss energi som gör att folk vill åka till Danmark. Känns inte riktigt som vi har den energin i Sverige eller Stockholm framförallt, utan vi rör oss på våra ytterkanter. Jag tror att det är en förlust för svensk formgivning just nu. Att inte mycket mer skapas plattformar där alla får synas ihop liksom. Sen finns det ju väldigt starka framgångsrika företag från Sverige, framförallt inom mode, som lyckas utomlands istället, och de kanske inte väljer att visa i Sverige. Det är fullt förståeligt som det ser ut nu. Framförallt så har vi nästan trevligare, det finns trevligare restauranger i Köpenhamn än vad det finns i Stockholm just nu. De gör det enklare för sig, de gör det trevligare. Det tror jag påverkar vår förutsättningar för de flesta här för oss som designland liksom.
Och även för konsumenter blir det ju trevligare.
Precis, vi hänger ihop
på ett annat sätt.
Ja. Jag vet inte riktigt hur man ska ändra på det där, men vi får bara kämpa på. Jag vill hoppas att vi vi ska försöka bidra till lite ny energi.
Ni gjorde ju det med Bukowskis. Det var ju en blandning av både gamla möbler och konst och foto på ett häftigt sätt.
Mm, det var nytt och gammalt. Mm. Där två konstnärer och fotografer, Josefin Seifert och Kasper Seisen, deras fotografi som vi gjort tillsammans då i form av Magneberg som varumärke då, där de har gjort tolkningar av vårt DNA liksom någonstans, men de har fått friheter att liksom göra egentligen som de vill, att visa upp det i en kontext tillsammans med Bukowskis eller svensk historia egentligen inom design och formgivning, skapar ju en viss kontext som blir laddad och det ger en viss energi runt våra produkter som är intressant, vill jag påstå i alla fall att det är, och jag hoppas att de som kom dit också upplevde det så, att det kanske var ett sätt att för oss att liksom inspirera också, inte direkt visa kom och köp, utan kom och inspireras först och främst.
Mm. Är det så ni inreder hemma också och ser? Har ni, blandar ni gammalt och nytt?
Jag skulle vilja påstå att ja, det Bukowskis var nog en extension av hur vi skulle vilja att det ser ut hos oss. Nu gör det ju inte det, men vi får jobba på det.
Jobba på kalasen där.
Och, precis.
Ja, alla dyrgriperna de hade med där. Ja. Jag skulle vilja se en sån permanent utställning så som ändrar sig över tid.
Mm, vi håller på. Vi kommer nu i höst att öppna upp vårt showroom och även försöka bjuda in till, tillsammans med andra kreatörer, bjuda in till en miljö som inspirerar. Så att man kommer kunna liksom köpa våra produkter och de här, om det är konst eller om det är produkter från andra formgivare eller konstnärer, det återstår att se. På ett inspirerande sätt.
Vad kul.
Så det ser vi jättemycket fram emot.
Mm. Och då blir det även lite kläder kanske?
Det kommer det nog bli. Sen om det blir i vårt format eller om det blir med personer som vi och formgivare som vi väldigt mycket respekterar. Och, ja. Mm. Men jag skulle vilja säga att det kommer kläder, men var sak får ha sin tid.
Har ni någon egen fritid? Ni lever med ert varumärke. Hinner du med något annat?
Ja, jag tycker Janine är väldigt bra på att kliva ur bubblan. Ja, den ska man säga. Vi bor ju i Nyköping. Vi spelar lite fotboll i ett korplag, gör jag bland annat. Där är det ingen som ens undrar vad den andra gör. Det är en jätteskön. Jag spelat i samma lag sedan 2008. Tror kanske nu börjar vi förstå varandra i laget, vad andra jobbar med. Så att det är ju. Om man jämför det med Stockholm så är det första folk frågar, vad jobbar du med? Det gör man inte det i det laget. Det är ingenting som är bestämt eller sagt. Det är bara vare sig sedan dag ett. Det är liksom. Sen så. Ja, har man barn så faller det sig naturligt att man. De tar vår tid.
De tar all tid. Nästan.
Ja. Men de inspirerar också, så att de får oss att kanske ta rätt beslut för familjen.
Mm. Så basen kommer fortfarande vara Nyköping för er?
Jag skulle vilja säga ja, men man vet eller. Men det Nyköping är en timme närmare Europa än Stockholm. Mm. Men vi öppnar ju också ett showroom i Stockholm, så att vi kommer behöva vara här mycket mer. Och det känns ganska kul faktiskt.
när ni tar fram saker, har ni någon speciell kund i åtanke? Finns det någon sån här, men det här kanske är någonting för den här kunden?
Jag skulle vilja säga att vi, om man tittar på våra produkter, om man framförallt tittar på våra textiler, så är de sprungna ett mycket mer konservativt tänk än vad, om man tittar på vårt brand kommunikation, alltså våran image bildbank kan man nästan säga. Och det grundar sig är att jag egentligen, och Nina också egentligen, gillar välgjorda produkter, rent ut sagt. Och det, om man ser sig omkring bland våra vänner till exempel ett par år tillbaka, så som många jobbar inom mode kanske bör tillägga, så här är man ganska kräsen runt textil. Och det var någonting som vi ville implementera i liksom, alltså det tänket från consumer-tänket, från att köpa liksom, ja, jag gillar tailoring, bra tailoring till exempel. Det tänket vill vi ta med oss in i inredningsvärlden. Det finns säkert, men utifrån det mindsetet i alla fall, så har vi jobbat. Och det ska vi försöka bli bättre på att berätta också för marknaden. Mm. Så jag hoppas det svarar lite på om vi har någon i åtanke. Jag tror att vi är liksom ingen ålders eller generation, eller liksom om man tittar på vem är kunden, utan snarare ett sätt att tänka kring. Jag tror att konsumenter vill bli berörda, men de vill också ha en bra produkt. Så frågan är, vad är en bra produkt? Är det bara att den är bra i sig som fysisk produkt, eller är det att den är emotionellt paketerad också och presenterad? Vi lever ju ändå ett visst typ av samhälle där vi har råd att ta oss tid att bli berörda. Jag tror att det är ändå rätt viktigt att man liksom får köpa en produkt att samtidigt bli berörd. De försöker vi tala till. Sen ska produkten, när man tar upp den och använder den, vara där också.
Men du, när ni började sälja era produkter och möbler, blev ni förvånade över vem det var som köpte? Blev det någon annan än den ni hade tänkt?
Just när det gäller möblerna så är jag faktiskt väldigt förvånad över vilka som jag har sålt till faktiskt.
Jaha.
Vi har inte varit jättebra på att sälja våra möbler. De har vi nästan till inte försökt sälja, men de har vi sålt en hel del fler av, framförallt våran fåtölj som är ganska specifik liksom Magneberg just nu, skulle jag vilja påstå att den blev det liksom, så enkel men ändå så, och pure men ändå ganska tydlig för vad vi är. Den är förvånad över att vilka som har köpt den.
Vilka är det som har köpt den, måste man ju fråga.
Det måste ju stanna. Ja, men det
är det yngre, äldre liksom?
Nej, det är väldigt spridda skurar på åldrar och typer.
Aha.
Och det gjorde mig väldigt förvånad. Men tillbaka till sängkläderna, så det är ju svårt att veta exakt vilka som, till exempel, om man tittar på USA som marknad där vi har sålt genom Barnes, så tror jag att det är en helt annan marknad. Vi var över och gjorde en presentation hos dem, och man är där i New York, så får man erfara att det är en helt annan värld och en helt annat sätt att konsumera och tänka kring produkter än vad vi kommer från i Sverige.
Hur tänker de?
De tänker ju, de behövde det ena. Vi har ju customisat storlekar för dem. Ja, så exklusivt för den amerikanska marknaden och just för Barnes då, när vi signade med dem, så Så de behöver liksom flat sheet, de behöver fitted sheet, de behöver x antal kuddar. Det är liksom, det var många mer lager i sängen än vad vi tror
vad
att
vi
är, vad vi tänker i Sverige. Och versus i Europa så kanske man inte alltid behöver ett påslag, man vill använda mer flat sheets istället liksom. Så att det är ju väldigt olika hur det ser ut i olika länder, och det hade jag nog inte tänkte mig från början att det var, ja, att det var så spridda skurar liksom, hur folk
sover.
Ja, exakt. Och just hur folk sover, och eller sängen i sig och sovrummet är ju, det skulle jag vilja återgå till. Det är ju ett ganska laddat liksom ämne inom inredning. Och om man tittar på senare år så känns det som att väldigt ofta så skrivs de sängkläder och sovrummet nu genom många inredningstidningar nu, framförallt i Sverige skulle jag säga, genom senare två åren kanske. Det kanske inte varit lika acceptabelt om man går tillbaka i tiden. Sovrummet har ju varit ett stängt rum för om du går hem till någon till exempel. Idag så är det ju mycket mer, vi kanske kommer bo mindre än man gjorde förr. I alla fall om man tittar internationellt sett också, så det gör ju att sovrummet blir mer ett rum som behöver, där man kommer vistas. Mm. Och det tror jag, det var någonting vi kikade på när vi liksom hade, ja, när Magneberg kom till som idé också liksom.
Att de här sängkläderna tål att visas upp.
Ja, det är lite som en kläder liksom. Mm. Det är som en garderob som vi försöker kommunicera också. Att så här, det är egentligen lite det vi försöker visa. Att man kan blanda textiler liksom, i olika texturer. Precis som man gör med kläder. Att en vit popelin kan vara fint med en vit satäng eller en sidenkudde också, och en tvättad jersey liksom. De texturerna ihop i alla i vitt blir väldigt fint ihop i en säng.
Tänker ni så att man ska kunna blanda allting av era sängkläder? Att det ska inte vara så att de här måste gå med dem, utan allt egentligen passar ihop?
I vårt fall skulle jag vilja säga att de flesta passar ihop, för så som jag valt våra färger och jag skulle säga att vitt är alltid en bra bas. Man har egentligen glömt bort vitt som färg egentligen genom år, eller ja, om man tittar på marknaden så kanske inte vitt har varit på senaste tiden en av de tydligaste trenderna. Men vi står för att vi gillar vitt. Som bas liksom. Det är väldigt fint ihop med tvättad svart till exempel. Och vitt och svart går fint ihop.
Jag måste bara fråga, svarta sängkläder. Jag har nog aldrig haft det själv faktiskt.
Vet du vad? Man sover väldigt bra i mörka svarta sängkläder. Det finns något fint i att, det tror jag vi försöker kommunicera också, att jag har sagt det tidigare, att man vissa dagar, jag tror att det är som när du klär dig, vissa dagar vill du ha svart på dig. Ungefär så känns det att sova i svarta kläder, sängkläder.
Sitter jag här i svarta kläder, både du och jag idag?
Ja, exakt. Och vissa dagar vill du klä dig ljusare. Eller ha en vit skjorta. Ungefär så känns det, skulle jag vilja påstå. Sen så är det ju, vissa föredrar svart, vissa föredrar vitt. Men ser man tillbaka historiskt sett så är svarta sängkläder kanske något nytt i Sverige, men ja, kikar man i gamla Casa Vogue och Architectural Digest så fanns det.
Det var stort då.
Ja, stort
också.
Kanske inte var, men det var lyxigt i alla fall och fint.
Ja, jag ska testa tror jag.
Däremot sagt så, och tvättade svarta sängkläder har ju ändå funnits på marknaden ett tag. Eller har kommit med tiden. Så att, och det ihop med vitt är väldigt fint. Jag vill påstå en annan sak också, just när det gäller färg. när vi började göra en viss typ av rosa, så kikar man idag 3,5 år senare, ungefär 3 år senare, så är bubbelgumsrosa överallt.
Ja.
Så att vara liten spelare och liksom med stora ambitioner, ja, det finns något fint i att ha en röst också. För det visar att vi påverkar marknaden. Jag är ganska säker på att det inte är en slump att marknaden följer bubbelgumsrosa.
Nej, de har inte kommit på era rosa spetskuddar än riktigt.
Nej, den är nog svårare att nypa. Men jag tror att sättet att se på att vira om lite grytan gör att folk kanske hittar sin take på och gör det på. Så att ibland måste man också våga inspirera.
Om man vill komma i kontakt med er, hur hittar man er?
Jag tror att man... Jag tänker framförallt om man kikar på hur det ser ut idag. Om man ska gå in på vår hemsida eller kika på sociala medier.
Ja.
Så självklart existerar vi. Det är ett bra sätt att visa upp sin en del av sitt DNA. Jag tror att jag skulle vilja att vi blev ännu mer fysiska i att vi har en fysisk plattform. Det är väl det vi strävar mot, att kunna bjuda in till ett fysiskt möte också, där folk får komma ta del av vårt varumärke fysiskt. Nu kommunicerar vi mycket med, eller de flesta varumärkena kommunicerar med sociala medier, där det blir ett sätt att, det skulle säga att det blir som en förlängning av din hemsida egentligen idag. Jag tror att man måste hitta en balans mellan de komponenterna. Både fysisk och digital.
Hur gör ni med marknadsföring? Känner ni att, har ni hittat en bas där ni når er publik?
Jag tror att man...
Det kommer hända saker.
Ja, jag skulle vilja att folk... det är också, finns nu, ja, man måste inte alltid placerar framför någons ögon alltid heller, utan folk måste med tiden, jag kommer lite från den skolan tror jag, vilket är en för- och nackdel. Jag tror att den generationen som jag och Nina kommer ifrån, det tog mig lite längre tid att ta mig in inom branschen liksom, eller inom mode. Jag har kämpat mig till att få en plats inom mode. Idag så kan du göra det genom sociala medier. Jag säger inte att det är fel. Jag tycker att det är ganska intressant. Men det finns också för- och nackdelar med att jag kan känna ibland att inte vara från den generationen gör att vi har också ett försprång. Ett sista liksom. Jag skulle säga att vi är den åldern jag och Nina är liksom sista ut innan de som kommer efter. Men vi behöver liksom jobba med den generationen också. För att även de vill vi nå är ju, har liksom ingen ålder. Så att vi behöver nå de som inte har sociala medier också. För jag tror att återigen den här effekten av att folk genom möten pratar och liksom sprider kommunikation är också viktig. Och det kanske man gör genom en fysisk plattform. Därigenom var Berkowskis utställningen jättebra. Och vår ambition är att göra något liknande. Vi kanske inte ska göra det i Sverige den här gången. Utan kanske sikta högre och göra det på en plats som är mycket mer laddad internationellt. Just för om man tittar på inredning. Så här, var ska man göra det? Ska man göra modescenen? Ska man göra inredningsscenen? Där står vi och tittar lite på hur vi ska aktivera oss. Att, liksom, att skapa energi fysiskt. Och det egentligen leder till digitala sammanhang. Så där ligger vår plan rent marknadsföringsmässigt.
Spännande. Så ska vi se
som...
Nu vet alla det. Ska vi se som ett halvår och så får vi se vad som har hänt.
Ja, det...
Eller ska vi ta ett år?
Se, ja, kanske ett halvår, ett år. Men jag tror att om ett år hoppas jag att vi har effekt av den satsningen.
Ja, då ses vi i era lokaler fysiskt.
Mm.
Du, om i den här podden får man ju önska en gäst som man skulle vilja lyssna på. Helst levande. Är det någon sådär som du och Nina har tänkt att om den där personen är ganska intressant?
Jag har ju länge försökt få med de få tentakler man har där ute med media i Sverige att tycka att de ska träffa Åke, som egentligen har en hel del att säga om svensk hantverkshistoria och just kring Josef Frank. Han har ju byggt en del floraskåp genom tiden. Så det vore ju trevligt om någon ville ta tag i den möjligheten. Och är ju ett levande orakel. Så att jag sträcker ut handen mot Åke.
Jag har haft en gäst, Åke Axelsson, som är äldre än Åke, som har varit med tidigare.
Ja.
Så jag gillar Åke.
Men den Åke Axelsson du nämner... Han är väl också formgivare?
Ja, och stolsmästare. Precis. Så det blir kul med ett nytt avsnitt av Åke.
Precis. Hur gammal är Åke Axelsson?
Han har väl fyllt 87 eller 88, tror jag. Så han slår din Åke.
Imponerande. Ja. Men det är inte min Åke. Han är en fin... Han har många historier att berätta. Det skulle vara spännande att för andra få höra dem, känner jag.
Kul. Det låter jätteintressant. Tusen tack för att du kom hit.
Tack så mycket.
This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.